Välkommen till Retorikiska podden. Idag ska vi prata om försäljning och jag heter Ulf Brandels och tränar säljare och business coacher. Jag använder ordet träna med flit. Varför det är träna som ger resultat. Det räcker inte med att läsa och snacka.
Och här trodde jag att snacka är det man gör när man säljer.
Ja, det gör man inte, utan man lyssnar.
Ja. Men berätta, du har jobbat med sälj hela ditt liv.
Ja, det har jag gjort. Och jag har lärt mig en massa grejer. Och det är några av de grejerna jag tänkte prata om idag som verkligen är skillnaden mellan framgångsrik och medioker säljare.
Ja, nu säger du att du är så här säljcoach. Och då tänker jag så här, men vadå, hallå, försäljning och coaching, hur hänger det ihop? Alltså, man kan ju tänka sig att det är exakt samma sak, bara utifrån olika perspektiv. Och samtidigt så kan man tänka att nej, men det är ju helt vitt skilda saker, eller?
Ja, jag har ju hållit på med försäljning då hela livet. Och är inne i den terminologin och det tänket och så. Och sen, utav en helt annan anledning så gick jag coachutbildning, så jag är utbildad coach också. Och då fick jag en sån här riktig aha-upplevelse. Och det var, ja, det är ju nästan samma sak, vilket jag absolut inte hade trott innan. Och det är jättekul nu då, när jag tränar säljare. Och för då använder jag väldigt mycket av coachteknik också.
Ja, du är ju en sån här gäst i Rättpodd som jag har fått till mig av lyssnare. Åh, jag har en säljcoach, han heter Ulf, han är så sjukt bra. Eller så här, jag inser ju att här har jag gått i flera år och bara gjort allting fel. Och det är därför det inte går så bra för mig. Så det är lite jobbigt att träffa honom. Men så där, jag blir så lycklig ändå. Prata med Ulf, vilket jag är tacksam för.
Ja, och jag jobbar ju väldigt mycket med träning, så jag pratar inte så mycket, utan min grej det är att skapa situationer för de som ska träna. Och då får de ju själva sina aha-upplevelser och sina wow-upplevelser, och de blir ledsna och de blir glada, de lär sig av egna misstag och andras misstag vi tränar i grupp. Och visst är det så, det är väldigt många som blir chockade när de inser att jag har hållit på i flera år och gjort totalt fel. Och sen använder de sina nya erfarenheter och sina nya insikter. Och sen ringer de till mig och mejlar till mig. Ulf, idag gjorde jag ett kundbesök och det gick jättebra. Och jag sa si och så, och då sa köparen si och så. Och det är egentligen det som ger mig kickar, och det är därför jag tycker det är så kul att träna säljare.
Mm. Vi har en timme på oss, vad ska vi ägna den åt?
Ja, jag skulle vilja ha den röda tråden. Det är att man hjälper köparen att köpa.
Ja, det låter jättespännande. Det är ungefär som man gör inom retorik. Man hjälper den som man vill ska bli påverkad att låta sig påverkas. Det här blir spännande.
Ja, vad kul att det finns ytterligare en vetenskap, på att säga, som faller innanför de här ramarna.
Ja, men jag måste säga, jag som kommer från pedagogiken, det är samma sak. Och sen har jag läst lite för mycket psykologi för att inte vara psykolog. Och jag tycker att psykologin är samma sak. Det är bara lite olika beteckningar och vi kommer in från lite olika håll. Men alltså, om man får inleda lite i ångest här. Därför att jag fick lite ångest när jag fick det här mejlet. Bara, åh, snälla, prata med min säljcoach Ulf. För att jag tycker ju inte om att sälja. Och då tänker jag på det här att lyfta telefonen och ringa. Det är inte min grej överhuvudtaget. Jag drar inte in ett enda jobb på det sättet, kan jag säga. Utan för mig handlar det bara om att finnas i rätt sammanhang och prata med människor och att mitt nätverk rekommenderar mig i olika instanser. Hur ser du på sånt? Det här måste vara en jättevanlig situation.
Ja, och jag kan glädja dig med att du inte behöver ringa de här kalla samtalen längre.
Jag är redan nöjd.
Ja, det är inte du som hittar dina kunder. Utan numera då så är det köparen som hittar säljaren. Och det är verkligen en jättestor förändring för oss säljare. Och det är ju content marketing som har förändrat säljkartan totalt.
Och ja, vi pratar ju mycket om content marketing med Pierre-Emile Chantereau som jobbar med konvertering.
Ja, och jag hörde det.
Ja.
Och det passar ju jättebra. Och för han ligger ovanför mig i säljtratten. Och där han slutar, där tar jag vid.
Ja, men spännande. Då blir det här en perfekt fortsättning helt enkelt.
Verkligen.
Del så om du som lyssnar har missat Pierre-Emiles podd om konvertering, lyssna på den. Här kommer del två.
Ja, och det kan jag verkligen rekommendera. Och för de två hör intimt ihop och ska integreras med varandra.
Mm. På vilket sätt? Hur tänker du då?
Jo, tidigare var det ju så att säljaren var aktiv och ringde kalla samtal och varma samtal. Och det var säljaren som for runt och besökte potentiella köpare. Så är det inte längre, utan nu är det köparen som är inne på säljarens webb och landningssidor och skaffa sig information och är inne på andras hemsidor såklart också då och skaffa sig information. Så förutom att det är köparen som hittar säljaren så har säljaren också tappat kunskapsförsprånget som man hade i den gamla världen.
Mm.
Numera så är köparen väldigt påläst eftersom man har varit inne då på relevanta hemsidor och läst på. Så att det går liksom inte att lura någon att köpa något som man inte behöver för att man tror att man har ett kunskapsförsprång. Den tiden är förbi.
Mm.
Det är också så att säljaren kommer ju in då senare i säljprocessen. Content marketing sköter ju kanske 80% av säljet. Och det är bara de här sista 20% som en personlig säljare då har en dialog med en annan levande människa i realtid så att säga. Och det gör ju att säljaren måste bli oerhört mycket mer relevant och hantera de här sista dialogerna då köparen redan är oerhört påläst.
Ja, men om man tittar då på, man kan ju se om man har, ja, vilka det är som är inne på en sajt och tittar. Antingen så kan man, har man ju sitt nyhetsbrev och då ser man ju vem som öppnar det här nyhetsbrevet. Och vissa kan ju öppna det. Jag har så här, jag tror att rekordet var ett nyhetsbrev som öppnades av samma person 38 gånger.
Mm.
Och då känner jag lite så här, för jag hade skrivit om en viss del av min kompetens i det här nyhetsbrevet, att det här verkar vara väldigt relevant för den här personen.
Mm.
Kanske kan jag ringa upp kommunikationschefen där och säga, hej, jag vet att det är väldigt många, eller det är någon hos er som tycker att det här är väldigt, väldigt intressant och viktigt. Vad tror du, ska vi hitta på någonting roligt ihop? Är det ett sätt att arbeta på eller?
Det är ju ett jättebra exempel på integreringen. Det är precis det jag menar. Vad kul att du är med i tratten här.
Man försöker. Ja.
Ja.
Ja. Men vad säger du? Det, för att om man tittar på, om man försöker bygga sin webbplats så bra som möjligt. Om man kör rent retoriskt så finns det ju sätt att tänka, rent kommunikationspsykologiskt så finns det lite triggers som man kan trycka på och så vidare. Och så försöker man tratta ner det här till en call to action, kontakta mig.
Ja.
Så. Vilket är tacksamt nog, är tillräckligt många som gör så att jag kan driva företag.
Mm.
Ja. Men jag ser ju att det är också på webbplatsstatistiken att det är väldigt många som är inne väldigt ofta utan att kontakta mig.
Ja.
För att köpa mina tjänster.
Ja, och då måste du hitta ett sätt att de identifierar sig så att du kan ta över initiativet i dialogen. Och det kan du exempelvis göra med att de får ladda ner en PDF-fil med något intressant material. Att de abonnerar på någonting, nyhetsbrev. Att de laddar ner en checklista eller ett verktyg. Och i och med att de har avslöjat sin identitet så har ju du då jaktlicens på dem så att säga, så att du kan sätta igång och föra en relevant... Ja, du vet hur säljsnacket är.
Men nu, om det då i slutändan handlar om att min webbplats tar hand om det mesta, men sen är det ändå den personliga försäljningen som gäller, då tänker jag så här, vad är det då som gör en säljare så framgångsrik enligt ditt sätt att se på det?
Ja, men man kan väl säga att alla kan sälja. Alla har ju sålt någon gammal barnvagn eller någon bättre begagnad bil, va? Och under förutsättning att de får mycket tid till sitt förfogande. Men är man professionell säljare, så det allting går ut på, det är ju att korta tiden från start till mål. Det vill säga från första kontakten till ett avslut. Och det gäller ju hela tratten då. Content marketing och sen den personliga säljtratten som tar vidare. Ja, hemligheten är att lyssna. Det är inte att snacka fortare och högre och mer intensivt, utan det är tvärtom att lyssna mer intensivt och verkligen höra vad den potentiella köparen säger. Och den andra delen är att ställa smarta, intelligenta, energiskapande frågor så att köparen tycker att det är kul att prata med dig. För man köper ju utav någon som man gillar, eller hur? Man köper inte utav ett företag, utan man köper utav en person. Och därför är de här två komponenterna så extremt viktiga. Lyssna och följa upp med smarta, intelligenta frågor.
Ja, men det där låter ju så himla bra, med det här med att ställa smarta och intelligenta frågor. Man kan ju få ångest av enklare råd.
Ja, men det blir väldigt enkelt när du väl fokuserar. Du har en målgrupp som du har bestämt dig för. De här har ett problem, ett allvarligt problem som du kan lösa. Bäst i världen, eller åtminstone bäst i Stockholm kanske.
Mm.
Och då blir ju du duktigare på det ämnet för varje samtal du har. Under förutsättning att du fokuserar på tillräckligt smal målgrupp. Så det är verkligen ett skarpt och allvarligt råd. Gör det. Annars så är det svårt att bli relevant för den du pratar med. Jag menar, hon ska känna, wow, det här är ju precis det jag ska ha, och det är ju precis det språket jag har, och den här personen framför mig förstår ju precis vad mitt problem är och vad jag skulle vilja uppnå genom att ta bort problemet.
Och hur kan man då lägga upp det samtalet?
Ja, det finns några sanningar som jag skulle vilja ta innan vi kommer in på själva samtalen. För det är viktigt att förstå de här grundläggande sanningarna om hur människor fungerar och hur man kan påverka människor i rätt riktning då, sett ifrån säljarens perspektiv då. Då kommer några sanningar här. Håll i dig!
Ja.
Det du säger som säljare, det är överdrivet och till och med lögnaktigt. Och det köparen säger, det är sant.
Ja, men det är ganska sådär klassiskt ändå.
Ja.
Eller hur?
Ja, vad skönt att du tycker det. Det är inte säljaren säger det lögnaktigt.
Men alltså, det kunden säger är sant. Ja, det är sant för dem.
Ja.
Och det är kunden som ska vara i fokus, det är kunden man ska lösa saker och ting för. Så ja, jag håller med.
Ja, och det är köparen som ska sitta i förarsätet, och det är köparen som ska vara motiverad och driva processen vidare, och det är köparen som ska ha energi ända in i mål och övertala sina kollegor hemma på bolaget då.
Mm.
Det du säger är inte viktigt, men det köparen säger är viktigt. Så det är två komponenter där. Och tänker man på det så känner man hur tung den insikten är. Det går inte att springa förbi den genom att prata fortare, högre eller något åt det hållet.
Mm. Alltså, det jag säger är inte viktigt. Men det min kund säger.
Ja. Och, där, och därför gäller det att få köparen att säga det som är viktigt. Genom att ställa smarta frågor så får du köparen att säga det du skulle vilja säga. Men du ska få köparen att säga det.
Alltså egentligen att bedriva regelrätt coaching.
Ja, precis. Det är huvudet på spiken.
Ja.
Och sen kommer en tredje sanning här som är också väldigt tung. Men ja, här kommer den. Winning isn't everything, it is the only thing.
Måste man verkligen vara sån vinnarskalle?
Ja. Jag brukar dra paralleller med idrotten. Tänk vad en svensk mästare eller olympisk mästare måste träna mycket. Och just den där minuten, var fjärde år eller en gång per år, då ska man prestera. Då får man inte tänka på annat eller vara halvförkyld eller... Ja, du förstår. Men det är total fokus.
I sporten, ja, absolut. Om man vill bli olympisk mästare, då måste man verkligen vara stentjurig och köra hårt. Men det kan ju faktiskt vara så att man tycker att det är betydelsefullt att motionera regelbundet. Om man har så kul ihop med sitt, jag vet inte, korplag i volleyboll till exempel, som man hänger med och man spelar. Och under själva matchen så här, spelar man så hårt man bara kan, men man kanske inte är bäst förberedd.
Nej. Och då i sportvärlden så är det ju lyckligtvis så att även tvåan får pris och trean får en bronsplakett. Va? Men i affärsvärlden så är det oftast bara en vinnare. Du måste vinna. Annars har du tappat den affären. Tvåan får inget, trean får inget, fyran får inget. Och därför är den där. Winning isn't everything, it is the only thing.
Den alltså, borde det känns man... Som att det här med försäljning, det känns inte helt logiskt här nu. För jag kan ju tycka att det är jätteroligt att driva företag utan att jobba 85 timmar per vecka och vara totalt fokuserad på min grej, utan jag gör lite annat också.
Och det kan man göra. Men just i det ögonblicket när du ska vinna en affär, då måste du vara på. Annars så ska du hålla på med något annat.
Ja, jag känner att inte bara behöver jag jobba mer med konverteringen av min webbplats, utan jag får nog ta och tänka ett steg till när det gäller försäljning här.
Ja, öka energinivån och koncentrationen till max just den där stunden när du sitter med köparen.
Då är jag jättepå.
Ja, jag förstod väl det.
Ja. Det är bara det här att arbeta upp lusten att jobba försäljningsdrivet.
Mm.
Det har jag svårt med.
Ja, och det
tack kanske... alla ni som anlitar mig i alla fall.
Ja.
Ja,
sen kommer då en fjärde sån här tung sanning. Försäljningen har ingenting med logik och rättvisa att göra. Och det är inte rationellt. Och det, ja. Så när du har förlorat så försöker man ju hitta skälet. Och då försöker man leta efter logik och rättvisa och rationalitet och sånt här. Nej, det har inget med det att göra. Det har bara med psykologi att göra. Köparen ska tycka att det är kul att köpa utav dig och känna att han uppnår den här underbara världen som du kan erbjuda honom med din tjänst eller med din produkt.
Mm.
Är du med? Psykologi, ja, psykologi, psykologi.
Mm.
Det där kan vara svårt att svälja för en och annan ingenjör.
Mm. Tack lov, jag är inte ingenjör.
Nej.
Fast det var nog nära ändå. Jag läste väldigt mycket matte på universitetet. Matte och fysik och kemi och sådär.
Då är man nära att falla i den här logikfällan.
Ja,
då.
Jag tror det.
Ja.
Vilken tur att jag släppte det då.
Ja, det känns som du har lätt för att släppa det.
Jag läste faktiskt psykologi också.
Ja, jag vet.
Ja, det kan ju vara det.
Ja. Och nu kommer något som kanske slår sönder världen lite grann då. Gör inte som köparen säger.
Ja och nej. Ja, absolut. Jag har själv varit i situationer och jag har framförallt hört om andra situationer där konsulter säger ja, det är lite problematiskt för mina kunder förstår ju inte att jag har deras bästa för ögonen och är faktiskt specialist inom mitt område. Så ja, men nej. Vad händer med den här gamla sanningen om att kunden alltid har rätt?
Ja, det är en himla bra fråga. Här kommer ett exempel.
Ja.
Köparen, den potentiella köparen, säger helt plötsligt under samtalet: kan jag få se på en demo? Hur ser den här, hur ser det ut? Och vad skulle du svara på det då?
Ja, då kan jag tänka mig att om jag ska följa din linje som du nu har arbetat upp under de senaste minuterna, så skulle jag säga nej.
Ja, det låter lite abrupt och inte så trevligt.
Ja, men man kan inte säga nej, ordet nej.
Nej.
Men att man får snacka bort det.
Ja, du är lite grann på rätt väg här.
Haha, där ser man.
Ja, så här skulle jag säga. Jag var jättekul att du är intresserad, eller hur? Det ser jag ju på det jag hör på frågan. Jag fixar gärna en demo åt dig. Men först skulle jag vilja veta, vad är det exakt du skulle vilja se i demon? Och sen berättar du då, ja, det är ett, det måste vara responstid på minst 3 sekunder.
Mm.
Det måste, loggan måste ha rätt grön nyans och vad det nu är för någonting. Va? Sen repeterar jag, har jag fattat det rätt om det du vill se på demon är 1, 2, 3? Ja, säger du då. Ja, men vad bra. Om det blir så, om du får positiva svar på genom demon, köper du av mig då?
Ooh!
Kände du? Detta är ett magiskt ögonblick i samtalet.
Du typ bara säger det. Ja. Om du blir nöjd med det jag levererar i den här demon, kommer du att köpa av mig då?
Ja.
Är det för att skapa den här yttre trycket av att vara konsekvent? Alltså att man har sagt att man kommer att köpa, så måste, känner man den här inre förpliktelsen att hålla fast vid sina ord.
Ja, och sen, det här är ett magiskt ögonblick. Det händer flera grejer samtidigt här med de här enkla frågorna som jag ställer. Kom ihåg att syftet är ju inte att sälja, utan det är att hjälpa honom eller henne att köpa. Och för dig att korta säljtiden. Tiden är från start till mål. Mm. Och därför måste jag ju hela tiden kvalificera köparen. Det vill säga kolla, vill han verkligen köpa? Eller vill han bara skaffa sig ny kunskap och hänga med lite grann av vad som händer i branschen? Och det har jag verkligen gjort nu. Mm. För skulle han säga, ja, Då skulle jag överväga att köpa om det är positivt på de här 4 punkterna i demon.
Mm.
Och då kommer min nästa fråga. Ja, vad är det mer som hindrar dig från att köpa då? Och då måste han säga det. Något annat som händes i det här magiska ögonblicket, det är ju att du och jag har blivit kompisar. I och med att du har sagt, ja, då skulle jag köpa av dig. Ja, då flyttar vi över till samma sida utav bordet och vi kommer hjälpa varandra i köpprocessen. Och vi har kortat säljtiden dramatiskt och den köparen tycker att du är en schysst kille som ska hjälpa honom. Är du med på vilka dramatiska grejer som händer under de här korta sekunderna och de här korta och raka frågorna?
Ja, alltså jag kan ju bara säga till dig som lyssnar att bara de här 5-10 minuterna som vi pratade innan vi satte igång inspelningen, så noterade jag på olika sätt hur Ulf gjorde sig kompis med mig. Det kanske inte var medvetet från din sida idag. Du kanske håller på med det här så länge så att du bara gör det intuitivt. Men frågeställningarna, hur du visade intresse för mig som person. Vi sitter här i min matsal, kommenterar lite mitt hem och sådär. Och det gör ju att man, vanliga människor i alla fall, slappnar av. Ja. Det är liksom också någonting som du tycker är viktigt i samhället.
Ja, det första man gör är att skapa en relation så snabbt det bara går. För jag som säljare måste ju förstå vilken personlighet du är hur du vill att vi ska prata, vilka ord vi ska använda, vilka värderingar vi ska ha och vilken action det ska vara. Ska det vara lite lugnare eller ska det vara snabbare och så. Va? Och det där måste man på något sätt läsa av väldigt fort. Och för man har inte så lång stund på sig att göra just det.
Nej, vad spännande. Då tänker jag så här, man har ju alltid, jag ska säga, kunder som man sjukt gärna vill ha.
Mm.
Och om man då är väldigt personberoende här, att man kan fatta tycke för den andra personen, att man kan skapa den här relationen med den här andra människan. Jag kan tänka mig att alla olika slags yrkeskategorier lever på det här egentligen. Det var det att vi inte medvetet reflekterar över det.
Nej.
Därför att när det installerades bergvärme i det här huset,
mm.
det var väldigt länge sedan. Och jag är helt övertygad om att det blev den det blev var just det för att vi fick bäst personlig kontakt med den människan.
Ja. Så är det helt så är det helt säkert.
Vi har glas.
Nej, vi kör på.
Ja.
Nu kommer det en sanning till.
Ja.
Håll i dig igen. Svara inte på frågor.
Ja, men då var jag lite inne på den.
Mm.
Kan jag få se en demo?
Det var det. Mm.
Absolut, men nej. Svara inte på frågor. Ja, alltså min reflektion när du säger så, det är ju det här som har hänt mig väldigt ofta och kanske det som lyssnar också, att man har suttit i ett nästan försäljssamtal.
Mm.
Och de beskriver sitt problem väldigt detaljerat. Och så ber den potentiella kunden mig att lösa deras problem.
Mm.
Och jag känner att absolut, jag är jätteintresserad av att lösa ditt problem. Men det vill jag inte göra här och nu. Utan jag vill att du ska betala för det.
Oh.
För det är ju det jag jobbar med hela tiden. Det är så jag försörjer mig.
Oh.
Och det, jag kallar dem för konsultätare. Då, och jag säger upp kunder.
Ja.
Och jag tar inte kunder som jag upplever är för mycket. Jag lärde mig det när jag satt på byrå. Mm. För det var någon av mina seniora kollegor som efter ett möte bara, åh, vilken! Och så censurerar vi lite. Konsultätare! Vi ska inte ha det uppdraget.
Och det är därför det gäller att kvalificera hela tiden.
Och vad menar du då med att
kvalificera exemplet med demon. Köper du av mig då? Om jag visar positiva svar på dina tre krav i demon. Det är ju en väldigt tydlig kvalificering. Svarar han ja då? Eller hon jag? Ja, men börjar den personen att hålla på med massa andra frågor? Nej, kanske och ifall att. Ja, då får man ställa de frågorna. Hur menar du då? Vad är det som hindrar dig från att köpa nu? Och sen han ställer man följdfrågor på det tills han säger ja, men om det är så, då köper jag. Det är vad vi kallar för kvalificering. Och här kommer ett annat exempel då på just det här, svara inte på frågor.
Mm.
Skulle den här personen fråga exempelvis, vad är leveranstiden? När skulle du kunna utföra den här tjänsten åt mig? Så svarar man inte på den frågan, utan
ja, det beror ju faktiskt på.
Då ställer man den här frågan istället. Vill du ha det här levererat före jul eller efter jul? Och sen håller man truten.
För att?
Då måste ju han ta ställning.
Och när man tar ställning så säger man ja till att köpa tjänsten?
Ja.
Aha! Vad spännande. Jag ska prova den. För jag ska inte ringa en idag som har kontaktat mig. För att anlita mig. Och det, vi sitter nu när vi spelar in. Den här podden kommer jag sändas om typ 2 veckor.
Ja.
Men nu när vi spelar in så är vi i början av november. Och då är det en ypperlig grej att fråga. Vill du att det här ska levereras före eller efter jul?
Ja.
Ja.
Känner du vad viktigt det är med vilka frågor man ställer? Enkla frågor, raka frågor, men det är rätt timing. Och svara inte på frågor, gör inte som köparen säger. Det är bra såna kom ihåg grejer då, så att man verkligen tänker sig för om det kommer ett krav på dig att inte uppfylla det kravet utan tänka en sekund på oj, 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 nu är det ett magiskt ögonblick på gång här. Mm. Vilken fråga ska jag ställa nu?
Ja, men det är klart att frågor är oerhört viktiga, därför att frågor både öppnar upp och begränsar. Jag brukar prata om att sluta samtal.
Mm.
Att man helt enkelt inte ger alternativ för den man pratar med att sticka iväg något annat håll än dit man själv är på väg. Om vi inte så här, låter jätteaggressiva, så kan vi ta ett barnexempel. Det är allmänt känt att små barn inte vill gå och lägga sig när de vuxna vill att de ska gå och lägga sig.
Såklart.
Såklart. Nu har jag kört ganska hårt med mina barn, så att det har inte varit någon grej egentligen. Men ibland kan man ju behöva medvetandegöra sig själv om att jag just det, vänta här nu. Nu måste jag boxa in och jag måste stänga samtalet. Mm. Det är inte fråga, vill du gå och lägga dig?
Nej.
Utan där, hjärtat, nu ska vi. Nu ska du gå och lägga dig. Vill du borsta tänderna med den röda tandborsten eller den gröna? Eller snarare så här, vill du ha den lila tandkrämen eller den blå?
Härligt.
Vill du sitta i mitt knä eller vill du stå på golvet? Alltså, de får fatta massor med beslut.
Ja.
Men inte huruvida om.
Nej.
Utan bara hur.
Ja.
Och det tycker jag, det är samma sak med din poäng.
Ja. Ja.
Hur frågornas betydelse.
Ja, precis så är det. Exakt.
Ja, men du ser. Halleluja. Ja. Jag kanske kommer att lyckas med det här.
Det är helt övertygad om. Jag tänkte backa tillbaks. Du ställde en fråga att det är en del som är jobbiga och liksom inte kommer till avslut trots att du jobbar hårt på det. Och ett delsvar på det är ju att du kanske, den här personen kanske inte är i ditt fokusområde, i din målgrupp, ditt favoritprospekt. Och för är de det, då har du valt den målgruppen. Du har också valt vilket problem du vill lösa åt just exakt den smala målgruppen. Och då vet du förresten, vet du hur man vet att det är ett problem? Att någon har ett problem. Frågar man så, ja, säger ju alla då såklart, va. Det här med problem, när man ska välja målgrupp och problem, så är det jätteviktigt att man ställer lite kontrollfrågor till sig själv och kanske också till några exempel i målgruppen. Du har ju jättemånga problem personligen som du aldrig löser. Det har jag också. Jag skulle jättevilja ha en snyggare näsa. Det har jag velat ha i hela mitt liv. Men
den är inte ful. Jag är väldigt glad eftersom vi sitter här och lyssnar. Tack. Det är inget speciellt med din näsa.
Ja, tack.
Det ser nästan funderad ut.
Ja. Men mitt näsproblem, det är ju problem nummer 18 bland alla mina problem. Och därför har jag lärt mig att leva med många, många problem. Precis som du. Du hanterar kanske bara 3 problem aktivt som du tänker lösa. Och så är det med bolag också. Och då brukar det vara så att en ledningsgrupp, de träffas en gång i veckan och ett veckomöte. Och då pratar de om 3 problem. Om du försöker lösa något annat problem åt de här än någon utav de 3, ja, då har du valt fel målgrupp och du har valt fel problem.
Och hur vet man vilka 3 de diskuterar?
Då kan man fråga dem. Vad diskuterar ni då på fredagsmötena? Och då berättar de om det. Det kallar jag för en liten marknadsundersökning. Så man får kolla sina hypoteser liksom innan man sätter igång och bygger hemsidan och bygger content marketing. Och, alltså, det är ju en jätteinvestering man gör i att bygga det. Att lista ut frågor. Och därför är det så, så viktigt att man har valt rätt målgrupp och rätt problem. Och det där måste man få tick på. Dessutom måste det vara bäst i Sverige, i världen, eller åtminstone i Stockholm jämfört med dina konkurrenter. Så du måste få tick i 2 boxar samtidigt. Är det 1 av 3 problem och är jag bäst på det här?
Men alltså det känns ju som att här så... jag läste faktiskt igår att Sverige har blivit utsedd till det mest företagarvänliga landet i hela världen.
Ja.
Och samtidigt så har vi Jante som är så hårt.
Ja.
Och att stå och hävda att jag är sjukt bra på det jag gör, det går ju inte.
Nej, det får du inte göra.
Nej,
det får så du det bara, inte. Det får du bara göra för dig själv.
Så att det, vad du menar är att jag ska skapa någon slags inre mantra om hur otroligt bra jag är.
Ja.
Att jag faktiskt är bäst.
Ja.
Att det är självklart att de, och så vidare.
Ja, och helst ska du ju vara objektivt bäst då när köparen jämför dig med andra konkurrenter.
Men det man kan faktiskt ta utan att svenskar i allmänhet kräks av jantesjuka, det är ju när man vet att ens värsta konkurrent har varit påtalad för samma uppdrag. Men man faktiskt har kammat hem det.
Ja.
För det har hänt mig några gånger.
Ja,
då blir jag sjukt stolt.
Ja. Och det är ju bra för ditt ego och ditt självförtroende. Men det är ju också bra i själva säljsammanhanget. Och man kan utnyttja det på något trevligt och charmigt sätt då. Och det charmiga sättet då att göra det på, det är inte prata skit om någon eller jämföra sig med någon, utan man säger något som bara du kan leverera och som du vet att den här andra konkurrenten inte kan leverera eller inte leverera på samma sätt som du kunde och som kunden, köparen, uppskattade så mycket.
Ja, och då pratar vi USP.
Ja.
Mm.
Ja. Tillbaks till den här knöliga potentiella köparen som du pratade om som aldrig ville komma i mål.
Mm.
Under förutsättning då att han tillhörde rätt målgrupp och att han verkligen hade ett av de här tre problemen som du adresserar, så måste man göra ytterligare en sak, och det är öka motivationen för henne att verkligen driva då köpprocessen ända in i kaklet, ta sig ända in i mål. Och det gör du genom att öka glädjen i målbilden som han ska ha när han har fått din tjänst eller köpt din produkt. Och då finns det en magisk fråga här. Lyssna noga nu och skriv ner det här. Vad skulle du vilja uppnå? Vad skulle du vilja uppnå? Jag säger inte hur skulle du vilja lösa ditt problem.
Nej, det är för att det är ju en process.
Ja, och då kanske han berättar om något som absolut inte ligger i linje med din lösning. Och när någon har sagt något, då kommer den personen att försvara det han har sagt in i döden. Så om du har ställt fel fråga här, så är det lika bra om du tackar för kaffet och går hem. När han svarar på frågan, vad skulle du vilja uppnå, så ligger man kvar där och ställer följdfrågor så att han och hon får beskriva hur lycklig och hur bra livet blir. Och ställa följdfrågor, är det någon annan som kommer att bli glad om du tar bort det här problemet? Ja, ekonomiavdelningen skulle bli så himla glada. Och vem är det på ekonomiavdelningen som skulle bli mest glad? Ja, ekonomichefen. Ja, kan du fira tillsammans med honom då kanske? Ja, men vilken bra idé, det ska jag göra. Så det gäller att öka motivationen genom att förstärka den positiva bilden som finns där framför köparen när hon har köpt din tjänst eller produkt. Förstår du hur lycklig hon blir?
Ja, och det låter ju så lätt när du säger sådär. Och jag tänker att det du inledde med det är att träning är det som gäller. Så jag tänker att jag nu får utnyttja faktumet att jag faktiskt jobbar ensam. Med att gå och prata högt, skapa dialoger. Ja. Där jag ställer frågor, så scenariotränar med mig själv.
Ja.
Så för min erfarenhet är, och det säger jag till alla som ska hålla tal till exempel, eller de som ska stå och föreläsa eller kanske leda olika konferenser, att du ska vara så väl förberedd att du inte överhuvudtaget låter förberedd. Att det sitter bara det här klischén i ryggmärgen. Man kan bara ställa sig upp och titta på klockan och snacka. Det är så bra väl inövat att det ska vara. Och då handlar det ju inte om de här egentligen de här fasta formuleringarna. Utan mycket mer vad är det för slags budskap som ska fram. För att om orden inte ligger rätt i munnen så kommer vi inte att säga dem. Men då får man tänka på vid omformuleringen av dina excellenta frågeställningar här. Att man lägger ord i sin mun som funkar bra men som också har samma syfte och leder mot samma mål. För alla sådana här ord som kanske och försöka och förmodligen, de är ju bara bort. De existerar inte längre. Raderar ur ordbasen i det här momentet. Har jag förstått det?
Ja.
Och sen det är ju det som du sa att jag skriver.
Ja. Precis så är det igen då. Det är så härligt att prata med dig. Du är med. Jo, det gäller verkligen att fila på de här frågorna. Så att de bara sitter som ett smäck. Liksom. Och för de frågorna ska man ju ta fram i rätt timing. Blir det otajmat så blir det obra. Mm. Och därför är det så viktigt att ha de här innötta. Det är ju ett tal kan man ju säga, då kan man följa ett körschema. Det gör man ju egentligen i ett säljsamtal också. Men inte på samma sätt, för där lyssnar man så mycket och anpassar sig till köparen, vad han och hon säger. Och därför är det så viktigt att ha det här frågebatteriet klart. Och det ska ju vara exakt formulerat och verkligen välja orden med stor noggrannhet. Och då är det ju bra att träna på sig själv, eller allra helst träna på någon annan.
Ja, exakt. Men jag tänker också att för att komma över tröskel att faktiskt ta de här kontakterna och börja sälja. Att man kan tänka sig att börja nu bara en inträningsperiod och får jag en uppdrag överhuvudtaget på de första 50 mötena eller samtalen jag har. Då är det bara bonus. Jag vill inte se det som säljträning. Vad tror du om det?
Jo, och då, om man tar bara några såna här enkla kom ihåg grejer då. Så börja med att ställa frågor om situationen som köparen då befinner sig i. Och där skaffar du dig lite fakta som du behöver för att stänga samtalet så småningom. Ja, hur många anställda och hur många seminarier är du keynote speaker på? Och den typen av frågor. Det är ganska okänt. Alltså det är inte så känsligt att ställa de frågorna. Därför
Nej,
är det bra
att
börja.
Det är inte så svårt att ge den informationen.
Precis. Och det är ofta så ger man den gärna också.
Men då har du börjat säga ja till dig som säljare. Vilket är fantastiskt utifrån ett kommunikationspsykologiskt perspektiv.
Och det blir som en tratt. Man börjar med frågor som är lätt att hantera och sen trattar man sig ner liksom, så att man så småningom stänger samtalet, ungefär som med barnen som skulle gå och lägga sig. Och steg nummer två kan man börja leda in frågor på det jag kallar för problemfrågor, och som inte är bara då riktade mot just ditt problem, utan det kan vara vad snackar ni om på veckomötena och hur nöjd är du med hur det ser ut idag. Vad är det som orsakar problemen och hur ofta är det? Och det tredje steget, det kallar jag för implikationsfrågor. Då är vi nog ganska nära det problemet som du vill lösa. Och det ska verkligen leda till smärta. För det är smärtan vad du ska ta bort då. Och det här kanske är det viktigaste steget i hela samtalet och få köparen att gråta en stund här. Hur jävligt livet är då? Och varför är det här viktigt? Jo, det ökar motivationen och tar bort smärtan. Ulf, du har faktiskt en ganska taskig näsa när jag tittar lite närmare här. Vad får det för konsekvenser tycker du? Och sen ligger man och nöter där. In med kniven i det variga såret och vrida om tills smärtan kommer. Smärtan ska helst också översättas i pengar. går det inte att översätta smärtan i pengar så är det svårare att ta betalt. Så när du väl kommer fram till vad kalaset ska kosta, så ska köparen uppleva det så, oj oj oj, det var ju jättelite i förhållande till den hemska smärtan som jag har.
Mm.
Glöm aldrig det någonsin.
Men då tänker jag direkt så här, jag som har en mer glädjeprodukt. Jag kan tänka mig att fler som lyssnar har mer glädjeprodukter.
Ja.
Eller glädjetjänster. Det är klart att om det är folk som har talångest och ska stå och föreläsa, vara keynote speaker på någon konferens eller så. Ja, då har de ju ångest. Den är väldigt lätt. Det är därför de kontaktar mig. Jag behöver inte ens trycka på knappen, den är redan intryckt. Ja. Så, och står och larmar.
Ja.
Men när det gäller andra aspekter, till exempel retoriska analyser, semiotiska analyser av säg det marknadsföringsmaterial som de har.
Ja.
Det är någonting som jag tycker är otroligt intressant att göra, och jag ser betydelsen av det för företagets räkning. Men de gör ju inte det.
Nej. Och då får du ställa frågor.
Och där, vänta, förlåt. Där har man en sån här typisk situation där jag ska trycka upp ångesten.
Ja. Det är du som väljer vilka frågor du ställer.
Ja, men de stora delarna för mig har senaste året varit att utbilda människor. Förutom intervallet då.
Det vill vi absolut inte göra som säljare.
Nej, men retoriska utbildningar.
Ja.
Det är ju en glädjeprodukt. Ja. Folk har ju så sjukt kul.
Ja.
Och de sitter där och de är aldrig dåliga. De behöver inte känna sig dåliga på något sätt.
Nej.
De känner inte någon ångest över att de inte har den här kunskapen redan, utan de kommer in jätteglada. Och beroende på hur lång den här utbildningen är, en halv dag, en dag, två dagar, så går de därifrån efteråt och bara, wow, jag har fått så mycket. Det är bara glädje. Så. Och då kan det vara lite svårt att hålla på och försöka skapa någon smärta här för att ni ska köpa mina utbildningar.
Du ska gå från smärtan till glädjen. Och den skillnaden mellan smärtan och glädjen, det är lika med motivationen att göra ett avslut med dig just idag, just i denna tillfälle, och betala de pengarna som du säger att det kostar. Så hoppar du över smärtan, då tar säljprocessen längre tid och det är svårare att ta betalt. Då.
Mm. Men om vi säger att du har en tjänst som... inte alls från min bransch. Vad har du för vanliga branscher som du jobbar med?
Jag hjälper ju väldigt många teknikföretag.
Ja.
Och alla de tar ju bort någon form av problem. Där köparen förlorar pengar eller tappar. Alltså förlorar onödiga kostnader eller tappar intäkter.
Mm.
Och det kan man räkna då. För mig så finns det alltid ångest. Alltså, jag vet. Alltså, finns det inte någon ångest, då är det jättesvårt att göra avslut. Det finns ingen affär då. Nej. Du har valt fel målgrupp, du har valt fel problem. Då har du gjort det svårt för dig, och då måste du på något sätt utbilda den dumma kunden som förstår hur illa han mår. Trots att han inte själv förstår hur illa han mår. Så det måste finnas en självinsikt i det här problemet. Och det har ju alla om du adresserar då en av tre problem som man pratar om på veckomötena. Insikt är också viktigt. Finns inte insikt, ja, då måste man utbilda. Och det vill man absolut inte göra om man inte är ett utbildningsföretag förstås.
Ja, för mig, jag utbildar gärna.
Ja.
Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, och då kanske du har identifierat din tjänst som en utbildningstjänst. Och då är det ju det man ska sälja.
Mm.
Ja, var lite modig nu. Och spetsa din produkt.
Ja, men det är det som är ett jättestort problem för väldigt många av oss egenföretagare.
Absolut.
Det är en sak om man säljer en produkt eller en tjänst som är väldigt, väldigt specifik.
Mm.
Så.
Mm.
Men vi som jobbar i kommunikationsbranschen, som jag tänker att jättemånga som lyssnar också gör, vi kan ju så himla mycket. Olika saker beroende på var vi kommer ifrån och vad vi har jobbat med tidigare och vilka kunder vi har haft som vi har fått lära oss med.
Ja, och vi är intresserade av jättemycket. Nej.
Men det är jättesvårt att sälja sig själv och säga, vet du vad, jag kan göra kvantitativa analyser och kvalitativa analyser och jag kan skriva dina tal och sen kan jag också titta på ROI:n när det gäller bla bla och vi kan göra de här omvärldsanalyserna och vi kan skriva de här texterna och jag kan coacha dig. Alltså, många av oss är sådana här.
Och hur spännande är det?
Nej, men det är ju inte det.
Man blir ju bara trött.
Nej, men man hör ju inte, det är bara brus. Det är bara så här hav som svallar.
Och därför ska vi aldrig prata om vår produkt eller vår tjänst eller vårt företag. Släng dina produktpresentationer, släng dina presentationer över dina tjänster, släng företagspresentationerna. Och det tror jag att du och alla lyssnare har förstått nu, hur illa det är att allt det du säger, det är ju oviktigt och det är osant på gränsen till lögn. Kommer du ihåg? Det är oviktigt det du säger. Du måste
vi började där.
Ja, det var där vi började samtalet.
Och ändå så ber kunder när de kommer in på webbplatser så dels så vill de själva beskriva vad de kan stå till tjänst med. Och sen så har jag fått höra av kompisar, för jag själv har det fortfarande, men av kompisar som inte har någon beskrivning av vad de gör. Alltså skulle du kunna förklara vad du gör egentligen, för att jag hittar ingen information och jag hade faktiskt helt ärligt inte kontaktat dig om inte jag hade fått ditt namn av en viss person. Men du menar jag ska ta bort mina presentationer, vad jag gör?
Ja,
nu blev jag utmanad.
Ja, just det. Och när man bygger en webbplats då, om vi tar det ungefär som man bygger en elevator pitch eller bygger en broschyr eller något, börja med att skapa någon form av kontakt. I vilket område snackar vi om här? Sen adresserar du problemet direkt. Vad är det för problem du ska ta bort? Vet du förresten, är det enklast att sälja vitaminer eller Damil?
Damil såklart.
Ja, det tar bort smärtan. Och vitaminen, där säljer du någon slags förhoppning om en ljus framtid där du blir vackrare och friskare. Va? Men det är ju ingen som vet om det kommer att hända. Och därför är det svårare att sälja liksom på någon osäker framtid. Det är lättare att ta bort problem och det är därför problemet är så himla viktigt. Alltså, börja med kontakten, det vill säga nu pratar vi om det här området. Det är det här problemet som jag kommer att fixa åt dig. Jag kommer att ta bort din smärta. Skapa kort förtroende för dig som person. Och det är inte skryt då, utan det kan vara någon referens, några nöjda användare som har använt dina tjänster. Först därefter kommer en väldigt kort presentation av lösningen som tar bort smärtan och ger positiv effekt och som ger en wow-känsla. Där måste en wow-känsla komma. Inte att du gör det och det och det och det, utan nu är vi tillbaka till målbilden. Du kommer att bli så här lycklig och så här ljus kommer din framtid att bli när du har köpt din tjänst. Och sen kommer man till avslutet. Tryck på köpknappen här eller kontaktuppgifter här. Eller vad du nu är. Är du med?
Ja. Jag känner verkligen så här. Men jag ställer in mötena resten av den här veckan. Och så börjar jag jobba med min webbplats utifrån det jag lärt mig av dig och från konverteringsspecialisten. Och sen kommer jag tillbaka om några veckor.
Ja, och han pratade ju också väldigt mycket om målgrupp.
Ja.
Och var specifik på vilket problem som man löser. Så vi har samma språk.
Ja,
och det var så skönt att höra honom. För det är första gången, innan hade marketeers, marknadsmänniskor, ett annat språk än säljare. Nu har vi samma språk och vi är i samma tratt. Det är kul. När du har kört ner kunden i skiten då, och smärtan, då kommer den här fantastiska frågan. Vad ska du vilja uppnå? Och då ändrar du hela atmosfären i rummet från smärta till oj oj oj, vilken tur att just du sitter framför mig och kan hjälpa mig med det här problemet. Låt oss prata om hur lycklig jag blir när jag köpt det här. Och hur går det till att köpa? Och sen är man inne på de här praktiska grejerna då. Sen kommer man, när någon har en invändning så kanske du blir trött liksom. Oj, 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 det här samtalet håller på att gå snett. Nej, alla invändningar är väldigt positiva. Det är först då köparen verkligen har börjat fundera på, jag ska nog faktiskt överväga att köpa. För det är då man måste få svar. Vad är leveranstiden? Vad kostar det? Kan jag verkligen lita på dig? Är det tillräckligt hög kvalitet? Och då hanterar man smärtan. Eller då hanterar man invändningen. Som vi har lärt oss vid det här laget. Med frågor. Hur skulle du vilja lösa det här? Hur skulle du vilja
lösa det? Nej, men vi skulle inte säga hur skulle du vilja lösa det här.
Nej. Du har aldrig sett.
Ja, och, jag har lyssnat.
Ja.
Det jag tänker på när du pratar så där, det är... när man får människor att bli medskapare till sitt eget budskap.
Ja.
Det är då man börjar vinna över dem.
Ja, precis.
Och ur den kommunikationspsykologiska aspekten så handlar det väldigt mycket om att stanna innan.
Mm.
För hjärnan klarar inte av när någonting inte är färdigställt.
Nej.
Ett ofullständigt mönster, då går hjärnan, den blir helt galen. Och så börjar den bygga de där bitarna själv.
Ja.
Så att man kommer fram. Jag såg bara häromdagen, igår var det regnade så sjukt mycket. Och det var en man som hade stoppat ner ett paraply i sin mer stor portföljväska. Och så står det på den här, det är reklam på paraplyet. Mm. Och det enda jag ser är ett E och ett L.
Mm.
Och nu har jag just kommit hem. Alltså hem är där jag inte är.
Mm.
Ja, och jag är där från stan, som Skellefteå.
Ja.
Så jag såg bara Skellefteå.
Ja.
På det där E och det där L. Ja. Ja. Och så skrattade jag lite grann därför att vi klarar inte av att inte göra.
Nej, det fyller klart ut.
Ja. Och det jag tänker, det är min association till när du säger det här att invändningar är bra. Ja. För då har de börjat bearbeta och börjat göra det här till sitt och börjat passa in det. Men vänta här nu, det här passar ju inte. Och så adresserar de det problemet.
Så skulle du få en invändning, jag har inga pengar nu, du får vänta till jag får en ny budget, 1/7. Vad kul att du är intresserad. Tolkar jag rätt? Om du hade haft pengar idag, hade du köpt utav mig då? Jo, men det hade han gjort. Ja, finns det några kollegor som har budgetar? Ja, jo, men marknadsavdelningen har. Ja, har de pengar över? Ja, det kanske de har. Och sen, alltså med motfrågor så löser han sitt eget problem. Och då har han, då äger han också lösningen på invändningen.
Mm.
Sen finns det någonting som gör override på allt. Och det är när man får en köpsignal.
Och vad är det då?
När kan du leverera tjänsten är ett sånt exempel. Och då säger du?
Ja, jag brukar säga...
vill du ha före?
Före eller efter jul.
Ja, precis.
Men jag fick den frågan igår. Eller jag ställde frågan till min kund som vill att jag ska leverera två olika saker. När vill du ha det levererat, frågade jag kunden.
Mm.
Och det är väl ändå så nära vill du ha det före eller efter jul som
möjligt.
Ja, tack. Jag försöker pressa ner min egen ångest inför det här säljet. Ja. Ni hör det kanske. Ja.
Och när du har ställt den frågan, håll truten.
Ja, jag var jättetyst.
Den som pratar först har förlorat.
Och tack och lov så sa han imorgon. Och så skrattade vi lite.
Ja, härligt. Ja, tiden börjar ju gå mot sitt slut här.
Ja, det har varit alldeles för fort.
Ja, vi skulle behöva några timmar till då.
Ja, du får gärna komma tillbaka.
Ja. Vad är kärnan? Hjälp köparen att köpa. Sälj aldrig. Det är köparen som ska ha motivationen och energin att köra processen framåt. Du kan aldrig övertala någon. Du kan aldrig med din energi köra någonting i mål. Det är köparen som gör det. Tänk alltid på det. Och fila på dina frågor. Och fila igen. Och glöm inte att göra den här målgruppen och välja problem så att du verkligen har ett allvarligt problem och att du är bäst i världen, Sverige eller Stockholm. Korta säljtiden, det är den som är dyr.
Stort tack Ulf Brandes för att du har suttit här och pratat om den här ångestfyllda ämnen som, när jag tittar på dig, jag ser, du bara strålar hela tiden, du glittrar i ögonen, det är så uppenbart hur kul du tycker att det här är.
Vad häftigt det är när någon tar fram sin plånbok och ger dig massor med pengar och gör det med glädje.
Eller hur? Ja. Du har gett din tid och din kompetens idag med glädje. Stort tack till dig.
Mm.
Och till dig som lyssnar, du får gärna gå in på retoritiska.se och skriva upp dig på nyhetsbrevet. Så att du inte missar någonting framledes. Tack så mycket för idag.
Tack själv. Hej då.